Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Jag har inte gjort något fel, det vet jag 100% säkert. Och det vet jag efter analys av mig själv in i det sista, alltså in i grunden av mig själv. Liksom. Jag har analyserat mig. Jag har gjort totala fel. Jag har gjort brister, jag har varit dyngrak, jag har stått på bord, jag har dansat naken. Jag har gjort allt som går att göra. Jag har liksom verkligen levt livet. Liksom. Men jag har inte gjort något fel mot någon annan människa.
Han var den göteborgske gatusångaren som snörde på sig Converse-skorna, blev medlem i Triple & Touch 1985 och som för drygt 20 år sedan halkade in i tv-branschen. Sedan dess har han programlett några av våra allra mest folkkära format. Bingolotto, Dobido, Smartare än en femteklassare och Årets sockerbagare. Och det såg liksom ut att vara uppåt framåt hela vägen till pensionen. Men i bakvattnet av MeToo-rörelsen i oktober 2017 inkom en polisanmälan om sexuellt utnyttjande som skulle ställa allt på ända för Lasse Kronér, och bit för bit monterades hans karriär ner i malpåse. Om det och hans väg framåt handlar Värvet avsnitt 368 med mig, Kristoffer Triumf, producent Klara Åström och Månsson och Acast som plattform. Här är Lasse Kronér, varsågoda.
Det är ganska segt. Alltså det var lite länge sedan jag jobbade så där. Jobba i det tempo. Jag har ju varit något jäkla tempo liksom. Och nu började inspelningen. Nu gjorde vi igår kväll gjorde vi program 4. Och helt plötsligt, alltså det är 1,5 året utan gig så att säga, har gjort att då blir man, alltså man går ner i sån sparlåga, så jag har liksom varit som en amöba liksom. Jag har liksom inte rört mig. En sån encellig amöba som inte har gjort någonting. Men nu då när man går igång så märker man vilket jäkla tempo det är alltså, och jobba med framförallt tv som jag gör just nu då. Så jag är lite seg. Alltså du vet, lite sådär trött. Och detta är min enda lediga dag den här veckan. Vi bandar imorgon igen då. Så trött kan man säga.
Det här är ju sent på 2019 för att ställa den här frågan. Men jag gör det i alla fall. Hur var 2018 för dig?
Alltså det var ju ett av de mest lärorika, var det faktiskt, med facit. Lärorika åren, det var hemskt. Alltså det var ett sånt här år som var... Jag har verkligen väldigt sällan mått dåligt i mitt liv. Alltså jag försöker ju alltid hitta ljuspunkter. Jag är lite sjuk i huvudet på det sättet då, att jag hittar alltid ljus i allt liksom, och jag är väldigt, väldigt positiv. Men det, jag hittade inte positivt i det. Alltså förrän jag gjorde vissa förändringar. Men det var jäkligt tufft. Alltså det var så tufft, för det som var tuffast tycker jag var nästan att du står för någonting, vilket jag har gjort i 40 år snart. Och så står du för någonting själv som du vet att du står för. Liksom, jag springer inte runt och klappar någon i arslet. Jag har väldigt, väldigt bra relationer. Jag har ju varit liksom längst fram och högst upp i näringskedjan i det sättet vi har jobbat på hur länge som helst. Vilket är då är viktigt att liksom ta hand om, se till att alla mår bra på arbetsplatsen. Se till att liksom allting är skön feeling. För jag bygger ju mina grejer på skön feeling. Alltså har vi inte skön feeling när jag ska börja banda så funkar inte jag liksom. Jag måste få in det här att nu är det bra liksom, nu kör vi. Vilket min projektledare skriker varje kväll om nu, att kan du sluta intervjua dem nu liksom, för nu har du pratat med dem i 45 minuter. Nej, jag måste prata lite till, för då ser jag i ögonen på dem att nu är det skönt liksom. Så nu börjar vi banda liksom. Och det tror jag är en viktig del i mitt sätt att vara och mitt sätt att jobba. Men att när du då blir anklagad för någonting som du vet, för det första vet du att det inte har hänt, och för det andra så vet du att det är någonting som inte jag står för, att det är någonting som är så alltså fjärran mig. Och då är inte jag Jesus på något sätt, för det har jag aldrig varit eller påstått mig vara liksom. Men jag har liksom inte gjort de här sakerna. Och då i efterhand, vad som händer med sociala medier och tyvärr Expressen framförallt, är katastrof. Att ett samhälle kan bli så att man kan vara bödeldomare och åklagare och allting, där hela rättssystemet liksom ballar ur det plötsligt. Och det tyckte jag var jäkligt jobbig tid i mitt liv liksom. Men så då när man sitter på facit, vilket jag gör nu, för nu är jag ju på facitsidan liksom, då vill jag fortfarande ta det ogjort alltså, för jag har lärt mig så himla mycket om mig själv. Jag har liksom blivit någon annan idag. Jag känner att jag trodde alltid, alltså jag hade, när detta hände så hade jag 6 serier, alltså 6 olika titlar liksom. Varenda tv-kanal i Sverige ringde 7 dagar i veckan och frågade om nya grejer. Alltså man man var verkligen längst upp på Mount Everest liksom, på något vänster. Och jag var alltid lite orolig. Vad händer när du är där uppe? Alltså, vilken väg tar du vidare? Det finns ju bara en väg liksom. Och då var jag alltid så orolig. Vad händer när lampan slocknar? Alltså man hade, det kändes som, har jag blivit beroende av det här? Har jag blivit beroende av ljuset? Har jag blivit beroende av centrum? Har jag blivit beroende? Alltså är jag helt plötsligt en figur i mig själv på något sätt där arbetet inte är viktigt längre, utan det viktiga är att jag är mitten och allt det här. Och jag är inte sånt som människa, för det är jag verkligen inte. Och det var jag orolig för att jag hade blivit. Så när detta kom så blev jag bara så här, fan vad skönt. Jag är inte beroende av detta. Att inte jag får gigga längre. Att inte jag får stå på scen. Att inte jag får stå i mitten. Att inte lampan lyser. Att inte allt jag säger är ja och amen. Det var jäkligt skönt. Och helt plötsligt tittade jag tillbaks till mig. Liksom, till den här lilla gatumusikanten som jag fortfarande är. Och känner att jag vill vara. Liksom. Så det var skitbra. Mm. Men sen började jag, alltså, jag började ju hårdknarka ostbågar alltså under den här perioden. Så jag svällde ju och vägde liksom 130 kilo och satt hemma och var, alltså jag var helt borta. Jag gick inte utanför dörren på i alla fall de första 3 månaderna, var inte jag utan, förutom på hockey, vilket jag då gick på, tack vare mina goda vänner.
Jag förstår ju att du aldrig får vara i fred, varken före eller efter det här. Men var, liksom, när du isolerar dig, var det de här blickarna som drev dig till det så att säga?
Alltså det är nog alltså med facit i hand så gjorde jag nog fel där egentligen, för jag skulle nog gått med högburet huvud direkt ut, men jag orkade inte det, för jag vet ju, alltså går man ut, och det låter så konstigt när man lyssnar, när man inte har levt in i mina skor liksom, men alltså om sen 1980 typ så har det varit så i mitt liv, att i och med att jag har spelat så mycket i Göteborg på gatorna från början då, så blev jag någon sån här Lasse med alla liksom, och där man gick omkring och i stort sett vinkade på någon sån här Eriksgata liksom. Vilket låter som ett fantastiskt liv, och det har det ju också varit, men det finns ju alltid baksidor. Jag menar, största baksidan jag tycker i mitt liv är ju när mobiltelefonen och mobilkameran kom, för den är ju idag är liksom, alltså det ska ju alltid tas kort, och vill du inte ställa upp kort så tar de lite förbannat med, från någonstans. Alltså man är alltid, går man ut så är man alltid där liksom. Och jag kan ju balla ur ibland, så jag kan ju gå ut på krogen, jag älskar att sitta med mina kompisar och ta på pilsen och sitta och köta, så det sån har jag alltid varit liksom. Så det kan ju komma saker att man måste tänka sig för jämt liksom. Alltså att man måste gå på tå i vissa situationer liksom. Och det är ingen uppoffring på något sätt, för det tycker verkligen inte jag det är, för jag älskar, precis som jag sa, människor liksom. Men man får, när man får tänka sig för, då var det lite fel att jag smög ut och satte på mig keps, vilket jag aldrig har på mig i mitt liv liksom, och åkte upp till Delsjön då, som är ett naturområde i Göteborg, och gick där på nätten bara för att få luft liksom, alltså bara få röra på mig liksom. Och det, när de tog bort mina spinningklasser, jag hade 2 eller 3 spinningpass i veckan, och när de tog bort dem, jag kunde inte göra alla de där sakerna som var mitt liv och det jag gjorde liksom. Och det sa jag ja till lite för snabbt. Jag skulle stått på mig lite mer liksom, och för nu tog man nästan skuldkoftan på sig, men alltså när man hamnar i ett sånt drev, alltså det blåste sådana vindar så ingen av ens mina närmsta vänner stack ut hakan, alltså då i branschen så att säga. Det var ingen som vågade, för det är ingen som vågar gå ut i det läget, och det hade jag inte själv vågat heller, för du åker med i vågen. Skulle någon säga att stå upp i det läget så åker du med i vågen, för vågen var så stark när den kom och alla bara slog ohämmat åt alla håll liksom. Jag menar, det fanns ju en anledning till att MeToo kom, och det ser vi ju idag. Alltså alla de här sakerna som har kommit upp till ytan, vilket är fantastiskt, vilket jag älskar, att vi får bort den här gubbigheten och liksom det här manssamhället som är liksom sjukt, att vi liksom sitter 2020 nästan och liksom, och fortfarande lever i ett sånt samhälle inom vissa yrkesgrupper, är helt koko liksom. Så det kommer ju en otroligt fräschör med detta. Det är som att hänga upp Wonderbounce runt den, va. Helt plötsligt så det doftar gott om detta. Men när du står i det och åker med i den flodbåten ner liksom, då finns det inga kajer på vägen liksom. Du kan inte stanna någonstans. Du åker med rätt ner i gruset, längst ner i dammen som avslutar detta liksom. Och det,
men kunde du liksom svara i telefon?
Alltså jag fick, och detta är fan sant, jag skulle ju precis göra en stor julshow, som jag hade skrivit på 3-årskontakt med den här julshowen, och det var det var verkligen min. Jag hade jobbat som fasen med detta och skrivit manus och alltså gjort allting. Jag hade alla artister stod där och vi stod och repade. Och detta var bara 2-3 dagar senare. 2 kanske. Artisten var detta.
Har jag jobbat med den i typ 7 månader?
Ja, jag hade liksom verkligen, och verkligen, den var verkligen bra. Och jag kände, och jag hade verkligen pinpointat artisterna som var med. Det var... Vi hade ett bra upplägg och så jag står och är repledare och liksom någon form av typ regissör för detta liksom och börjar ta tag i detta. Så ringer min telefon och jag ser att det är ett 08-nummer. Alla Expressen och Aftonbladet har ju alltid öppna nummer och ringer liksom. Så ser jag 08-nummer. Då börjar hela jag skaka. Alltså jag bara skaka och kan inte, du vet, och det bara rinner tårar. Det bara rinner liksom. Och jag alltså blir så... Och så blir man ju alltid, om någon tar igen då Lasse Red, alltså då blir man ju ännu mer, så jag bara, du vet, man bara bröt ihop liksom. Så jobbigt var det. Och telefonmobilen var ju ett hatinstrument och då är jag ändå Apple freak liksom, men det var ju totalt, jag vågade inte ens hålla i den liksom, för att så fort den ringde var det kaos liksom.
Så du, ja, men i ljuset av det förstår jag ju att du stänger av liksom.
Och men i efterhand så hade det varit så skönt att kunna stå upp mer. Alltså jag gick ut och sa, det första jag sa, vilket är idiotiskt med facit i hand, men, och jag förstår att jag sa det, men då sa jag, jag kan be om ursäkt offentligt också, även att jag har gjort det privat. Men jag hade ju inget att be om ursäkt för från början. Alltså det mötet vi hade på SVT från början när de då tog in mig i det här rummet. Jag trodde ju då att jag, mina två chefer tar in mig på rummet i ett sånt litet SVT sånt här rum som är ungefär 1 kvadrat var man sitter. Och där tar de in när det är något spännande på gång liksom, när det är, nu då har vi detta liksom. Så båda mina chefer, jag har aldrig haft möte med båda mina chefer, tänkte att nu är det Mello liksom. Nu ska de ändra Mello och bli ordning och reda igen liksom. Nu ska vi göra detta och så ska jag göra det då. Skitkul, så jag kommer in och är sån glad kille där liksom. Och så kommer detta då att jag hade fått en vad heter det, att någon hade då anmält mig och jag fattar ingenting. Och jag förstod verkligen inte, och det förstår jag fortfarande inte. Och den här människan som då anmälde mig, jag har ju suttit med 2 dagar innan och jämfört våra sms som inte var några märkvärdiga. Det var inga märkvärdiga grejer, det var liksom en kille som stötte på en tjej och en tjej som stötte på en kille. Det var liksom, och jag var singel och fri och det var liksom inga, alltså det hände 1000 gånger om dagen liksom. Så det var inga märkvärdigheter, men hon fick någon flipp. Och vilket hon själv har liksom erkänt efteråt. Men att då, sen blev vi tillsammans och är tillsammans. För det första har vi en lång, lång sommar tillsammans. Och sen fejdar hon ut och gör något annat. Men sen kommer hon tillbaks då. Och det är då detta händer, när hon kommer tillbaks och säger att nu är det ju en sida du hör naturligtvis. Men den andra sidan har ju faktiskt hört sig. Men då säger hon att vi ska bli, nu är det vi, nu kör vi. Och då säger jag nej, för jag är inte intresserad, jag är inte där liksom. Och sen har vi ganska mycket sms-kontakt efter det och liksom.
Varför säger du nej? Alltså varför?
Hon är fruktansvärt bra tjej faktiskt. Hon är jätterolig. Hon är som en studsboll liksom. Man skrattar oerhört mycket i hennes sällskap. Otroligt vacker. Vi hade skitkul verkligen. Det var så där som bara yes, det här är roligt. Men sen hon tar extremt mycket energi. Och jag behöver energi liksom, och kan inte bara ge utan måste få också liksom. Och då, det hade jag kommit överens med mig själv långt, långt tidigare. Det var nästan 2 år tidigare, att det kommer aldrig vara, det är inte hon liksom. Även om jag var känd som en dynkatt första sommaren liksom, så var inte, vi var inte rätt för varandra. Och sen har ju vi kontakt efter det hela tiden. Men så träffar hon en kille, jag tror att hon måste ha någon med sig hela tiden i livet, verkar så.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Då träffade hon en kille och då hade de tydligen pratat med sig. Det rings ju samtal på nätterna där jag liksom är mordhotad och du ska, din jävel, vi står utanför din dörr och bla 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 och så vidare. Och det, jag bara sa, ja, det ordnar sig. Ägna er åt varandra när ni dricker vin istället. Liksom, ring inte mig. Vad fan ringer ni mig? För jag, är liksom, jag lever ett annat liv. Liksom. Jag har ju inget med er att göra. Och det hade jag inte. Så det var en jävla soppa. Men alltså, egentligen mådde jag sämst. Då gick jag ju ner det här ostbågsträsket då, som inte bara ostbågar, ostbollar, crunchy ostbågar. Allt som var med ost kan man säga gick jag igång på. Och detta blev mitt, för jag tog ett beslut ganska snabbt. Okej, nu kan jag sitta här med en bag-in-box och fullständigt deprimera mig och liksom sitta och bli dyngrak varje kväll och sitta och tycka synd om mig själv. Eller så kan jag använda mig av ostbågar och då blir det ostbågar. Men ostbågarna gjorde ju att jag drog iväg i vikt så in i bomben, så helt plötsligt vägde jag 130 kilo. Och det är inte svårt i mitt liv att gå upp i vikt, för det har jag lyckats med många gånger. Så jag blev liksom, alltså jag mådde jävligt dåligt då. Alltså jag mådde dåligt i hur jag såg ut, i hur kroppen var, och att jag inte fick träna, att någonting var liksom, alltså det var förödande för mig som behöver motion liksom, eftersom jag går ju förbi en Steinberg och Nyberg så går jag upp 2 kilo liksom. Och då var det verkligen att jag måste ta tag i detta på något vänster. Och då kommer vi lite senare in i sommaren, då får jag kontakt med Pontus Kåmark, gamle fotbollsspelaren som då har gjort någonting som heter 16 Weeks of Hell som han visar mig. Och så började jag med det. Och då fick jag helt plötsligt en mening att gå upp på morgonen. Alltså då blev det mitt jobb. Liksom,
att tidigt så in i helvete också, va?
Och så?
Tidigt så in i helvete. Ja. Mm.
Fast det kan man lägga upp själv. Har man ett sånt liv som jag då hade med ingenting i almanackan, så kan jag lägga upp det vilken tid jag vill. Men jag ville ändå börja tidigt. Så då börjar jag 8, det är ju tidigt för mig. Då börjar jag 8 varje morgon med en mil promenad då, och så sen iväg till gymmet direkt och så tränar 2 timmar och så hem. Och så bestod resten av dagen och laga mat. Liksom. Så jag hade, det var mitt jobb under de här 16 veckorna. Då. Och då gick jag ju ner allt igen och dessutom fick jag kropp, liksom, eller axlar i alla fall. Jag visste inte ens att jag hade axlar, det var en ny, totalt ny upplevelse. Så det räddade lite mig där, att jag fick... Att jag liksom gjorde någonting för mig själv som blev... Och där är ju det magiska med träning, för du får ju så mycket av träningen. Tänk om man vet att det är när man var 17 liksom. Men alltså, träning är magiskt. Så det har jag fortsatt med.
Men du var lite inne på det här, men ångrar du något?
Jag ångrar det första, förlåt. För det förlåtet skulle jag aldrig ha sagt, för jag hade inget att be om ursäkt för. Och det har jag fortfarande inte. Jag har inte gjort något fel, det vet jag 100% säkert. Och det vet jag efter analys av mig själv in i det sista, alltså in i grunden av mig själv. Liksom. Jag har analyserat mig. Jag har gjort totala fel. Jag har gjort brister, jag har varit dyngrak, jag har stått på bord, jag har dansat naken. Jag har gjort allt som går att göra. Jag har liksom verkligen levt livet. Liksom. Men jag har inte gjort något fel mot någon annan människa. Däremot har jag gjort fel mot mig själv många gånger. Liksom. Men det skadar ju bara mig själv. Liksom. Men jag har inte gjort något fel på det sättet mot någon annan. Det finns säkert någon som lyssnar och säger, ja, men den gången så såg du det med att dra åt helvete för att jag puttade dig med en öl i handen. Ja, det har jag säkert gjort. Mm. Men jag har inget... Så jag ångrar egentligen bara Dels ångrar jag att jag den här ostbågstiden, att jag inte hittade träningen tidigare, ångrar. Men det ångrar jag å andra sidan i livet. Alltså, tänk om jag hade hittat träningen när jag var 15-14. Alltså kommit in i föreningslivet, att vara i den världen. Att få spela i ett lag kan jag ångra. Att liksom, jag är så mycket ensam. Allt jag har gjort har varit själv. Liksom. Mm. Jag gillar ju grupp. Liksom. Jag gillar... Nu har vi våran klubb, nu kör vi liksom. Och jag tänker, jag kan vara grym. Jag kan vara fotbollsproffs.
Du, nu lämnar vi det här.
Så alla ni kan börja lyssna nu.
Ja. Men du, finns det en sorg i att det blev programlederiet snarare än musiken som lyfte liksom, som blev ditt värv?
Nu ser inte jag det så faktiskt. För jag har ju levt mer på musiken än på tv-sidan. Så jag vet ju personligen att den synen du har när du ställer den frågan, så är nog synen hos 99,9%. Men alltså, hos mig är ju mitt arbete är ju musiken. Mm. Alltså jag är musiker och jag har alltid varit musiker och liksom kommer alltid vara musiker. Och jag alltid, vi satt och pratade om det igår när vi bandade, hade 2-4 fantastiska sångare där igår. Och satt vi och pratade om just detta att jag har hela tiden sett tv som någonting jag gör med vänsterhanden. Att ja, och så ska jag in och göra ett program där det ordnar sig. Liksom. Men då så ska jag göra det. Alltså, och där, då har jag alltid börjat brinna liksom, när man pratar om det där. Och där ska jag stå på scen eller göra det med han eller henne. Liksom. Så jag ser det ju inte så. Jag ser ju fortfarande att jag gillar det andra, men... Å andra sidan då med årens lopp så har jag märkt att oh shit, han är ju, det är ju han, programledaren. Det finns ju ingen människa som vet att jag önskar att spela gitarr. Bara. Men det är ganska kul när man kommer ut på giggen. Så nu har jag väntat till något positivt. Att när jag kommer ut och börjar lira och sjunga och folk kommer fram efteråt. Herregud, alltså det hade jag ingen aning. Så då blir det ju så istället. Så jag tycker fortfarande att det är kul. Liksom. Och jag har ingen... Alltså det finns ingen sorg i det. Jag är ju bara mer otroligt tursam som har fått en chans att göra det. Hade jag enbart så att säga varit musiker så hade jag inte varit så framgångsrik musiker. Liksom. Jag har inte den, för det första tror inte jag kan säga att jag har den kunskapen att vara en fantastisk musiker som... det enda jag kom på var Jojje Wadenius av någon anledning.
Ja, men alltså, fantastiskt. Alltså,
Men jag har liksom, jag är inte gitarrist på det sättet, jag är inte instrumentalist på det sättet, jag är inte sångare på det sättet, jag är inte låtskrivare på det sättet. Så att jag hade kunnat ha ett liv idag vid, vad är jag, 55, 6. Men i alla fall, jag hade inte haft ett så bra gigliv tror jag. Jag hade nog fått göra annan typ av jobb om jag hade ens hade varit kvar i musiken. Jag har ju haft, alltså, fantastiska framgångar på den tiden när vi lirade som mest. Alltså jag har ju liksom otroliga år med Tripplarna då framförallt. Det var 15 år som var helt sinnessjuka. Liksom allt vi tog i hände liksom.
Så det var ju... Touch ska jag säga till Ingrid.
Touch, liksom. Förlåt. Mm. Och det var osannolikt. Jag var turnerat med Björn Afzelius, med de, liksom, med de största musiker i Sverige. Jag har suttit turnébuss från upp och ner 700 varv liksom. Sissi Kyrkjebø 10 år liksom. Så jag har fått göra så himla mycket inom musiken. Liksom. Så egentligen hade jag nog, om inte programlederiet fanns, varit ganska nöjd liksom, och känt att vilken karriär jag hade. Men nu går jag vidare och blir murare eller vad jag nu hade gjort då. Murare tror jag knappast är det, men för det, jag är helt oteknisk och sånt, kan inte. Så därför har ju programlederiet...
Det mest tekniska jobb som finns, murare.
Ja, förlåt. Jag hörde själv hur det lät, men jag tänkte det är andra
ting. Ingen märker det. Ja.
Men då blev... alltså, de sista åren så har jag mer börjat tänka på att, och det är nog lite SVT lite glada för, att jag har börjat ta med, lite mer hand om programlederiet, att jag har börjat förstå att shit, det är ju det jag är i folks ögon. Så det här att jag är musiker, får jag nog börja hålla lite mer åt mig själv om jag ska vara kvar överhuvudtaget i det här liksom. Så jag har börjat bli kanske lite mer mjuk i mina åsikter. Tidigare har det varit väldigt mycket, det bryr jag mig inte om tv liksom. Mm. Men jag ser fortfarande, i mig själv ser jag fortfarande att det är så. Och när jag mår som bäst så tar jag ner gitarren liksom. Och, för det gillar jag liksom. Mm. Och det, du ser på mig att jag börjar brinna när jag pratar om detta, för det är liksom. Men sen är det fruktansvärt roligt att vara programledare. Ja. Alltså det är framförallt att jag får göra mina egna program. Dobby är mitt, det nya är mitt. Liksom de här programmen jag har varit med att skapa, sockerbågarna är mitt. Alltså de är mina liksom. Jag var fast och suttit på kammaren och skrivit detta. Jag får göra mina egna idéer. Jag skriver allt manus själv. Jag liksom, varenda fråga i programmen är mina och min humor, min. Sen om folk inte tycker om det är ju en annan sak. Liksom. Men nu verkar ju väldigt många tycka om. Och det har ju liksom, mina program har ofta bra tittning. Och de funkar liksom, även i denna tiden med Netflix-tiden. Så det är en ynnest att få göra det.
Det där med att du...
Vilka långa svar jag har hela tiden.
Ja, men det är, vet du vad, det här är ju de långa svarens forum. Så att ja. Du har kommit rätt.
Bra, tack. Mm.
Men du, jag tänker på det här med... Ibland så går ju jag... ganska mycket till barndomen i mina intervjuer och så här, vem var mamma och vem var pappa och så här. Och jag bara funderar på det här med, för du har ju en humor som uppenbarligen funkar väldigt väl. Var kommer den ifrån? Kommer den från föräldrarna eller har du tillskansat dig den liksom själv?
När jag skrev den här boken så
den hemliga boken.
Ja, den hemliga boken. Den som finns i ETX. När jag skrev den så gjorde jag den så här att jag skrev. Varje kapitel handlar om den här dagen i mito-härvan, halva. Och så handlar halva om, för att förklara hur jag reagerar så måste jag förklara vem jag är. Så då handlar andra halvan i varje kapitel om vilket då den här dramaturgen tyckte var den sämsta idén på jorden. Men det skiter jag i, det, eftersom den aldrig ska ge sig ut. Liksom. Men då handlar andra halvan om alltså hur jag blev... alltså hur jag blev jag liksom, alltså någon form av nästan memoarbag liksom. Och då har jag skrivit en grej om just det, för då tänkte jag så mycket på vad är det som gjorde, och då ser jag min pappa en kväll när man då är 7-8 där jag liksom smyger upp på dem där de har en fest uppe i någon festlokal, där jag ser min pappa på bordet då halvdyngrak rak liksom, där han håller hov. Att han pratar och alla garvar runt han. Och han sjunger, alla sjunger med han. Och han är centrum liksom. Och verkligen är svinbra. Det ser jag till med mina 7-8-åriga ögon. Att han verkligen, han strålar på ett sätt som jag inte har sett han liksom. Men han äger det rummet som artist liksom. Och då kan han ingenting artisteri. Men han kan detta för att han är dyngrak. Mm. Han vågade göra detta när han hade dratt i sig lite. Då blev han show- och dansman liksom. Och den såg jag, och den bilden var faktiskt, när jag kom på den bilden så var den så mycket att ja, där är jag nog sprungen lite grann i hans. För jag kände igen, när jag tänker tillbaks på det då, vilket jag faktiskt kommer ihåg, så ser jag så mycket om mig själv och mitt uppträdande i han. Förutom då att inte jag använder 2 liter brännvin för att göra det liksom. Men alltså det fanns några grejer. Så jag tror att väldigt, väldigt mycket av det kommer från pappa i det där jovialiska eller humoristiska eller vad man nu kallar det. Sen kommer ju den andra delen från mamma som då var liksom extremt alltså torgskräck, vågar inte se någon, vågar inte träffa någon. Alltså i de första, jag tror första året, så varje lördag när det var direkt sen bingolott så åker hon rätt ut till Marstrand, längst ut på en klippa och sitter under hela programmet och vågar inte se det. Okay. Vågar inte titta. Hon var så rädd. Alltså,
hon skulle vara väldigt långt ifrån närmsta tv.
Ja. Alltså verkligen, och vågade inte gå ut på torget ett par dagar efter för att det skulle komma fram någon och prata om mig. Gick aldrig på mina gig, alltså aldrig någonsin. Alltså en gång gick hon faktiskt, och det var Sissel med Sissel, för hon älskar Sissel. Och då hade jag fixat biljetter och jag var så glad, och hon bara pratade om Sissel hela tiden. Alltså jag är uppvuxen i de två världarna, och de har kolliderat lite i mig. Att jag är... alltså jag är ju extremt blyg, vilket är svårt att tro liksom. Men jag är det, hamnar jag i sällskap som ofta, framförallt när det är ofta liksom, jag ska spela för kungafamiljen liksom, då hamnar jag i en jag hamnar i en värld där inte jag är hemma. Och då blir jag blyg liksom. Alltså, stora företagsledare, alla har muskler, alla är liksom, då hamnar jag i blyglars liksom. Då går jag ner i, däremot om jag hamnar på ett arbetarfik med den gängen liksom, i arbetarklass, då har jag mycket mer muskler plötsligt. Då är jag liksom, då kan jag vara mycket mer. Och det jag liksom analyserat det lite i mig själv, att jag är nog den killen fortfarande väldigt mycket. Alltså är ganska blyg i mig själv, men där sätter jag nog på mig. Det enda tillfället jag sätter på mig en roll, det är när jag går utanför ditt hotellrum här och går ner i repan och folk kommer fram. Då blir jag någon som egentligen inte är jag liksom. För egentligen skulle jag vilja gå igenom den här receptionen ostörd så att säga, och inte prata med alla. Men då sätter jag på mig den. Mm. Så där kommer nog väldigt mycket från mamma och pappa som jag kan se i den jag har blivit uppträdandemässigt.
Vad vet du om din framtid?
Jag vet att jag kommer fortsätta träna. Jag vet att jag kommer att fortsätta med tv. I alla fall fram till årsskiftet. Där kommer nog förändringens vinda blåsa. Hur de blåser vet jag inte. Jag vet att jag ska försöka resa ganska mycket. Jag ska försöka hitta nya platser. Jag har blivit lite kär att hitta nya platser. Jag tror att jag ska hitta min sån här plats. Jag tror att jag ska skriva klart en bok, en roman. För jag har fått så mycket puss av de människorna som läste det jag skrev där. Att jag kände att det kanske bor en bok i mig. Tänk om det gör det.
Ja, men det känns som du har pratat om den här romanen i flera år.
Ja det, exakt. Ja. För jag har ju faktiskt en. Jag tänkte att jag skulle skriva klart den. Men jag vet ju inte riktigt vilket håll den här dåren ska gå. Men det är ju det jag måste klura ut. Så kanske skriva klart den. Inte för att ge ut. Alltså jag har ingen sån, utan jag måste bara göra klart det. Jag ska göra klart två spel som är nästan klara. De ska jag göra klara. Ett av dem är dessutom fruktansvärt bra, så det vore idioti att inte göra klart det. Jag ska pilla lite med alla såna här saker som ligger ogjorda. Jag är ingen doer liksom. Jag är en sån där som, så börjar jag, så hittar jag på en idé och så är den idén, och där är den idén klar. Och så lägger jag den. Och sen händer ingenting. Jag ska bygga ett hus då. Jag ska hitta en plats att bo. Jag ska liksom hitta en sån här plats som blir min. Jag saknar den här platsen. Och det tror jag ligger i framtiden också.
Men inte i Sverige?
Jo.
Ja.
Mm. Jo, men jag måste vara i här.
Ja.
Och det behöver inte vara något... eller det kan inte komma att bli något slott. Men det är liksom... Jag är viktigt att ha en plats, för just nu har jag ingen plats, och det stör mig lite att jag inte har någon sån här, allt mitt är magasinerat liksom. Och,
har du ingen lägenhet längre?
Nej.
Varför inte det?
Men för att det kommer inget in.
Nej, okay.
Och då är det svårt när det går.
Ja, jag fattar.
Nu var min lägenhet dessutom lite väl, så den var lite pompös om man säger så. Men den var bra.
Var bor du nu då?
Lite överallt hos kompisar.
Okej, okay. Wow, fortfarande. Vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar nog alltid att man lyssnar på minst en Joni Mitchell-platta och en Jackson Brown-platta och en James Taylor-platta i veckan. För det gör livet extremt mycket bättre.
Vem tycker att jag ska intervjua i Varvet?
Vet du vem jag hade velat? Mona Sahlin. Mm. För hon har jag tänkt på så mycket under den här tiden. Alltså, tänk, hon har gått igenom två sådana... alltså sådana resor som jag gjorde för, nu menar jag inte någon liknelse. Nej, men... på något sätt, men alltså, och hur i hela friden har hon kunnat stå upp? Alltså jag är så imponerad av henne, så det, jag fattar inte den styrkan hon besitter alltså. Hennes historia skulle vara så ofantligt kul att få, alltså få höra henne nu när det har gått lite runnit vatten liksom.
Det finns ett Värvet med henne som du kan lyssna på, men
jag
kan, nej, men det var nog före den andra stormvirven. Så att, ja. Stort tack för att du tog dig tid.
Ja, det var fint jättekul, att träffa dig. Verkligen.
Ja,
underbart.
Lasse Kronér, inspelad på Clarion Post i Göteborg, och som hur man än vrider och vänder på det känns genuint ärlig och rolig. Missa inte veckans uppvärmning på Instagram. Snabel av Varvet heter vi, som kanske bekant är. Och redan nästa måndag hör du det här i Varvet.
Jag är inte annorlunda, men jag måste typ lyssna på en beat i ungefär en vecka. Bara så att jag kan lägga ett ansikte på det. Vissa gånger så blir det typ en vacker kvinna. Vissa gånger så blir det bara en arg person som jag vill slå. Så mitt skriveri, den är så här, det är en process som jag gillar. Jag gillar att gå in i själva att okay, men hur kan jag göra den här texten till någonting levande?
Ja, den där stämman tillhör ju givetvis en av landets bästa rappare, nämligen Ice on Glasgow. Och du förstår att vi måste höra stå, va? Allt gott tills dess. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!